ska det äntligen handla om samurajer. Dagens gäst är universitetslektor i Japans språk och kultur på Stockholms universitet. Jag säger välkommen till Gunnar Jinmei Linder.
Tack så mycket.
Du, vi börjar så här. Vad betyder samuraj egentligen?
Det kommer från ett verb som är saburao, som betyder att tjäna. Och det var redan på 700-talet som det uppstod. Då det användes för folk som jobbade vid hovet, som alltså tjänade byråkrater, tjänstemän huvudsakligen.
Mm.
Och sen fick det betydelsen, alltså det här med krigare så småningom, det dröjde ett bra tag.
Ja, okay.
Innan det fick den funktionen. Så att det hade det här med att man tjänade. Man var ju en statstjänsteman typ.
Ja, just det. Och samurajerna var ju krigare.
Ja, de blev det. Inte då på 700-talet, men det kommer senare att det uppstår krigarklaner, kan man säga.
Ja.
Det börjar på 800-talet, 900-talet, när man kämpar mot ett folkslag som heter Emishi, i de östra eller nordöstra delarna av Japan.
Ja.
Och då anlitade man då vissa klaner som hade då övat sig i krigskonst och som fungerade som krigarklaner.
Ja, okej. Okay. Hur levde de här klanerna då?
Ja, de kom sen under 800-900-talet faktiskt att också få status av att vara adel, aristokrati.
Ja.
Och hjälpte då, det fanns en hierarki mellan olika klaner och så här, inom aristokratin.
Mm.
Men de kom att hjälpa till då, hjälpa med, det skedde revolter och sådana saker.
Ja.
Och lyckades slå ner det och fick på det sättet en gradvis en politisk position i landet.
Ja, det var ganska högt aktade krigare då.
Ja, det blev det. Och 1100-talet där någonstans, då blir de också politiska ledare. Sen från 1200-talet så var det samurajer som var både alltså militära ledare men också politiska ledare i landet.
Ja, stort inflytelse.
Ja, alltså. Ja, absolut.
Mm.
Och påverkade också kulturlivet genom de beslut man tog, hur man strukturerade samhället, så påverkar de också kultur för allmänheten.
Ja, just det. Mm. Och hur såg de ut? Man ser framför sig de här lite rustningsliknande.
Jo, de har ju de här hjälmarna som ser ut som horn på sig, som väldigt vad ska man säga, ornamenterade.
Ja.
De hade också ha masker för ansiktet som gjorde att de såg ganska läskiga ut för att skrämma motståndare.
Ja, uttänkte jag.
Ja, precis. Mycket av krigskonsten då bestod ganska tidigt i typ man-mot-man-strid, så det gällde också att liksom försöka skrämma motståndare.
Ja, det är klart. Och vad hade de? De hade långa svärd som vapen, eller?
Ja, fast svärden kom lite senare.
Okej.
Okay. 1100-1200-talet, det var lanser, det var pil och båge huvudsakligen. Och sen gradvis kommer svärd. Det fanns ju svärd naturligtvis, men strid med svärd var någonting som kom lite senare.
Ja, just det. Och då dessa samurajsvärd då, som vi ju känner till.
Ja,
vi ska prata vidare om samurajer här på Rix FM alldeles strax.
Rix FM.
Ja, idag får vi lära oss om samurajer, ett otroligt spännande ämne. Det är Gunnar Jinmei Linder som är här, expert på allt som rör Japan, säger jag nu, Gunnar.
Det går bra.
Vi pratar ju om det att samurajernas ställning, den har ändrats mycket under åren. Vad var det som skedde?
Ja, alltså, från 1100-talet kan man säga, så gradvis så började militära klaner ta över, så att ledde landet och tog den politiska makten. Så att man kan säga att från 1185, slutet på 1100-talet, fram till slutet på 1800-talet, så var det militära ledare som var politiska ledare i landet. Även om kejsaren formellt, så att säga, var någon slags statsöverhuvud, men hade mer en symbolisk funktion.
Ja, och hur levde samurajerna? Fick de ha fru och barn och sånt?
Jajamensan.
De var familjefäder och krigare på samma gång, så att säga. Det var inga konstigheter.
Nej.
Fanns det några...
Det var dessutom ganska viktigt att man hade familj och fick ett barn som man, eller gärna en dotter som man kunde gifta in med någon kejsarfamiljen, så att man fick en högre status.
Ja. Okej, det var så, ja.
Så familjen var viktig.
Ja. Mm. Finns det vissa kejsare genom historien, eller kejsare, samurajer, som är mer kända eller mer viktiga som du skulle vilja lyfta fram sådär?
Ja, det finns ju naturligtvis... Minamoto Yoshitsune på slutet på 1100-talet, Miyamoto Musashi på 1600-talet, är ju som kända namn i historien. Och
vad var speciellt med dem då?
Ja, de är ju, alltså, Minamoto Yoshitsune, han är den, ska jag säga, den tragiska hjälten.
Okej.
Så han har ju romantiserat kring honom naturligtvis, men han dyker upp i kabuki-pjäser eller dramer och i olika sammanhang i populärkultur och så vidare. Det byggs massor med stories och legender kring honom.
Ja.
Han är en tragisk hjälte helt enkelt.
Ja.
Miyamoto Musashi var ju en stor svärdsmästare på 1600-talet.
Okej.
Så han är ju känd för just svärdskonsten då.
Ja. Mm. Fanns det kvinnliga samurajer?
Ja, det var det. Kvinna var född i en samurajfamilj så var det samuraj också naturligtvis.
Ja, okej.
Och även kvinnorna skulle ju kunna försvara hem och regionen vid behov.
Ja, det gällde alla, så att säga.
Yeah. Det var ju en så här, på 1600-1700-1800-talet så var ju samhällsklassen som stod högst upp. Sen hade aristokratin, hovaristokratin då med kejsarfamiljen. Men sen var ju samurajklassen var ju den som stod högst upp i rang, så att säga, i samhället.
Någonting som vi måste prata om är det här harakiri. Mm-hmm. Hur skulle du förklara vad det är för någonting?
Eller seppuku som man egentligen ska kalla det.
Mm.
Ja, det är ju ett rituellt självmord. Du förväntas som samurai då att kunna skära upp buken med ditt korta svärd.
Ja, det är ju så fruktansvärt.
Mm. Och så ska man då ha en sekundant som när smärtan blir olidlig så ska man då bli huggen. Hugga av huvudet helt enkelt.
När begicks det, när gjorde man sånt här? Hade man gjort något vansinnigt fel då eller?
Ja, det är i alla fall den romanska bilden av att du har varit illojal eller någonting har gått fel och att man då ska ta det yttersta ansvaret för det man har gjort.
Ja. Mm. Men det här skedde alltså?
Det skedde.
Det är ingenting som är skrivet i efterhand.
Det är inte påhittat.
Det är väldigt vådligt alltså. Herregud.
Det bygger lite grann också på att du har en buddhistisk grundsyn, för att till buddhismen så kommer det ändå att återfödas, så att det är inte slutet på allting utan den början på någonting.
Ja, just det.
Yes.
Ja, det blir lite bättre när du säger så. Vi pratar vidare om samurajer alldeles strax här på Rix FM.
Rix FM.
Det handlar om samurajer här idag. Det är Gunnar Jinmei Linder som gästar, universitetslektor i Japans språk och kultur vid Stockholms universitet. Och det är ju en ganska lång era det här med samurajerna. Hur avslutas den? Vad händer till slut med samurajerna?
Det är ju när västmakterna börjar vilja bedriva handel med Japan och tvinga Japan. Japan hade varit mer eller mindre slutet för stor del av världen. Man förde viss handel med holländska ostindiska kompaniet och närliggande länder. Men sen mitten på 1800-talet så ville USA, England och andra länder också börja bedriva handel. Så man tvingade Japan att öppna sig och det ledde sen till en omställning. En del kallar för en modernisering eller västernisering av Japan och det inleds 1868. Och då är i princip kan man säga att samurajväldet är ju slut, den sista shogun avgår. Och kejsaren återinrättas kan man säga, den faktiska, landets faktiska ledaren.
Ja, okej. Okay. Och vad händer med alla de här samurajsläkterna då?
Ja, de finns ju kvar. Jag menar, släkterna finns ju så att säga. Men vad som händer också den här tiden, det är ju man gärna vill presentera för väst hur Japan, man vill liksom bli erkänd av västvärlden.
Ja.
Och västvärlden ville ha en bra allierad i öst, så att säga. Så att där försökte man wheela och dela lite grann. Och det var en japan som skrev en bok som heter Bushido, The Soul of Japan, som på engelska faktiskt, som
sen
översattes till japanska. Men man försökte presentera en ganska romantiserad bild av vad en samurai var.
Och gjorde det då att samurajerna blev väldigt populära i övriga världen
ja,
också?
Ja, det gjorde det. Framförallt alltså i väst. Det sägs att USAs president har läst och så vidare. Det spreds i väst den här romantiserade bilden utav samurajen.
Ja, just det. Mm. Och hur har samurajer påverkat dagens populärkultur, skulle du säga?
Ja, det förekommer naturligtvis. Det är ju filmer. Naturligtvis har du samurajfilmer. I manga, anime så förekommer också att det är det här lite äventyrliga, lite mytiska, legendariska. Det är spännande. Och lite flashigt sådär. Så att det är någonting som naturligtvis har plockats upp i populärkultur.
Ja, verkligen.
Vi har ju Den sista samurajen med exempel filmer som den och många andra sådana, vad ska jag säga, populärkulturella uttrycksformer.
Så är det verkligen. Mm. Mm. Hur ser man i Japan idag på den här samurajeran?
Ja, jag tror inte att man så att säga tittar tillbaka på den som någonting som man drömmer om egentligen.
Nej.
Naturligtvis, men det är klart fram till andra världskriget så var det ju kanske då ett lite grann av ideal av den då militaristiska delen av samhället, men sen efter andra världskriget så ser man det mer som ett something past, så att säga. Men lite spännande, och den här romantiserade bilden av krigaren.
Jättespännande att få höra om den här krigaren. Tusen tack Gunnar Jinmei Linder för att du kom hit till Rix FM idag.
Tack så mycket.